somras så skulle min mellanbrorsa besöka oss när vi var på torpet med sin familj. Och han har tre barn. Han packar in all packning i bilen. De ska sova över hos oss. Packar in all packning i bilen och de tre barnen i baksätet. Och en del av er vet hur det här är. Och när allt är inpackat så säger fyraåringen att jag behöver kissa. Och mamma är fortfarande in i huset och gör några sista grejer. Så att brorsan skickar in honom i huset. Och efter ett par minuter kommer han ut igen och hoppar in i bilen. Och brorsan frågar, har du kissat nu då? Ja, svarar fyraåringen. Nej, förresten, jag tittar på tv istället. Det här har ingenting med texten att göra överhuvudtaget, om någon undrar det. Jag ska läsa några verser till från Uppenbarelseboken, eller upprepa några av de verserna. Och har du en bibel, ha framme bibeln och försök följa med här i texten. För jag tänker hålla mig mycket nogsamt troget till bibeltexten och förhoppningsvis kunna förklara den. Och då är det bra att ha den framför sig. Så ta upp din bibel och slå upp Uppenbarelseboken 3 och 14. Och jag läser från vers 15. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken varm eller kall. Och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Herre Jesus, vi ber att du ska fortsättningsvis också vara med oss den här gudstjänsten. Tack för ditt ord som du har gett oss. Tack för att vi idag får läsa ditt ord. Och så får vi leva i och genom ditt ord. Och att det som du har gett oss i den här texten kan säga någonting till mig den här dagen, till oss. Jag ber att du genom din heliga ande skulle tala, lyfta fram det som du vill lyfta fram. Gör det undret mitt ibland oss, Herre. Amen. Varje stad har sin identitet och sin självförståelse. Jag tror man kan säga så. Ni vet, det som ger staden dess karaktär. Övik, inte mycket mer än ett hockeylag. Mora har Vasaloppet. Göteborg har sina goa gubbar som allihop heter Glenn. När det gäller Södertälje så skulle jag vilja ställa den frågan till dig idag. Vad är det som ger vår stad dess identitet? Ta någon minut och så samtala med din bänkgranne eller några stycken. Vad är det som gör ger Södertälje vår stads identitet? Varsågod, du får en liten kort stund på dig. Kanske, vad vet jag, har någon sagt Tom Tits? Scania? Scania Vabis, va? AstraZeneca? Ja, kanske någon lyfter fram SSK eller Assyriska. Tänker på stadens sportprofil. Ytterligare någon kanske lyfter fram det faktum att dagen att Södertälje enligt dagen är Sveriges mest kristna stad. Någon, vem vet, kanske lyfter fram Södertälje får sin identitet genom att det ligger så nära Nykvarn. kanske kanalen, frisörsalongerna. Kanske någon lyfter fram, jag vet inte, den där knastertorra kringlan. Eller det blöta sydpolen. Eller att det bor så mycket syrianer och assyrier här. Här kan man ju fundera vidare. Hälsningen i uppenbarelseboken från Jesus är riktad till församlingen i Laodikeia. Staden Laodikeia hade en tydlig självförståelse. Saker som byggde den här stadens identitet. Och det var bland annat att man var en av de mest välbärgade och framgångsrika städerna under den här perioden. Ja, kanske den mest välbärgade. Bankväsendet var lokaliserat här. Det fanns en stor finansiell kompetens. Man hade också stora framgångsrika textilindustrier. Man var vida berömd för sin ullproduktion och också för sin klädproduktion. Man gjorde fina, vackra kläder. Dessutom så hade läkemedelsindustrin hade sitt högsäte i Laodikeia. Bland annat så tillverkar man en speciell ögonsalva som hade rykte om sig att vara väldigt effektiv i ögonbehandlingar. År 60 så drabbades Laodikeia av en stor jordbävning som ödelade stora delar av stan. Och då, precis som nu, ryckte staten ut för att bistå med katastrofhjälp och man erbjöd federala reserver. Och här kommer då självförståelsen fram. Här på något sätt märks det vilken syn Laodikeia hade på sig själv. För man tackade nej till den här hjälpen. Man ansåg att vi klarar oss själva. Så man byggde upp staden på rekordtid igen. Och här fanns både pengar och kompetens nog för att klara sig utan någon annans hjälp. Så det var en självgående, kompetent, rik, duktig stad som församlingen som orden är riktad till verkade i. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken varm eller kall. Och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Det är rätt tuffa ord, svåra ord som Jesus säger till den här församlingen. Och det finns nog ingen text i Nya Testamentet som är så misshandlad som just den här texten. Av de predikningar som jag har hört, man hör ju dem ibland, som snarare skapar skada än nytta, så har de allra flesta hållits just ifrån den här texten. De här predikningarna var speciellt trendiga, det är min erfarenhet, på 80-talets ungdomsmöten. För det går ju trend också i predikotexter och i predikotyper. Alla de här predikningarna gick ut på att om jag inte är tillräckligt varm för Jesus så ligger riskzonen att bli utspydd i hans mun. Och vem vill det? Det var till och med bättre, sades det, att vara helt utanför kyrkans gemenskap än att vara mitt i den, ljum och halvhjärtad. Så piskas det upp en stämning i eftermötena som gick ut på att alla som satt i den där lokalen, alla vi som var det minsta osäkra på om vi var tillräckligt varma för Jesus eller inte, behövde söka förbön. Och det slog aldrig fel. Förbönsplatsen blev full varenda gång. Hos mig skapades det en slags osund känsla, en osund rädsla av att inte brinna tillräckligt mycket för Jesus. Vem vill vara kall? Vi vill ju alla vara varma, det hör man ju. Och det skapades en känslomässig kramp, för värmen kände man ju här i hjärtat, var annars, och när den inte fanns där. Först, det första och mest självklara, om man bara försöker läsa texten rättvist, bara som det står, utan någon som helst förkunskap. Det som beskrivs som varmt och kallt i den här texten är gärningarna. Gärningarna. Eller hur? Inte alls en beskrivning av känslor. Av något som helst slag. En gärning är ju faktiskt sån av karaktären att den kan man göra utifrån ren plikt. Utan att man tycker någonting alls om den. Man kan till och med känslomässigt avsky det man just nu gör och ändå göra det. Så är det med gärningarna. Alltså det Jesus säger är att gärningarna ska vara varma eller kalla, inte känslorna. Vi glömmer känslorna. Vad kan då det betyda? Ja, i Södertälje så skjuter man på polishuset. Det vet min 9-årige brorson som bor i Bollnäs mycket väl om. Författaren Jens Lapidus, om ni har läst honom, Snabba Cash, han har visat att om man behöver tunga vapen och knark i Storstockholm så åker man till Södertälje. För här finns det. Förra sommaren skrev Länstidningen om brandkåren som inte vågar åka in i vissa bostadsområden. Och vi vet att segregationen är enorm. Vi har stora sociala problem och upp på det är alla dessa bränder det senaste året. Södertälje har sina svagheter, naturligtvis är det så. På samma sätt som Laodikeia hade sina svagheter. I Laodikeia handlade främst om vatten till försen. I den ena grannstaden, Thyatira, så fanns det koketa känslor. Och i den andra grannstaden, Kolosse, hade man klart iskallt vatten. Laodikeia, å andra sidan, hade inget tjänligt vatten alls. Eget. Visserligen hade man byggt en akvedukt från Thyatira, men när vattnet så småningom kommer fram till stan så är det ljummet och rent ut sagt äckligt att dricka. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore varm eller kall, men nu är det ljum och därför ska jag spy dig ut ur min mun. För att vattnet skulle vara till nytta skulle det vara varmt eller kallt, inte ljummet. Församlingens gärningar får här rejält underkänt av Jesus. Och medlemmarna förstår liknelsen på direkten. De levde ju varje dag med det här otjänliga vattnet. Kallt och hett vatten går bra att dricka. Men ljummet vatten, det blir motbjudande. Och det som församlingsmedlemmarna på en gång förstod missuppfattades av gasade 80-talspredikanter som tolkade Jesu ord så att varm blev lika med en stark passion för Jesus. Och kall lika med ett avståndstagande och något slags antiförhållande till Jesus. Och ljummen blev då, logiskt sett, lika med någon slags måttlig andlig hängivenhet. Det ville man inte vara med om. Men det handlar ju inte alls om det. Inte alls. Jesus säger ju tydligt i texten, om vi håller oss till den, att varmt och kallt är lika bra. De tjänar båda sitt syfte. Och båda blir till välsignelse för människorna. Det vore ju alltså bara rent logiskt absurt sätt liksom att tänka sig att Jesus skulle ha önskat att människor hellre var antikristna än att de brottades med sin tro i församlingens gemenskap. Att Jesus skulle mena att det var bättre att människor var utanför kyrkan än att finnas med och kämpa med sina egna ofullständiga liv under lovsången. Den kristna tron och församlingens gemenskap har väl aldrig någonsin varit till för de fullfjädrade, utan för de som tvivlar, de som söker, de som längtar. Och det här blir problemet i Laodikeia. Jesus säger att församlingens gärningar är ljumma. Alltså, de är inte till välsignelse för människorna. Det är inte tjänligt, det är inte fruktbärande, det är inte till nytta för någon. Det är varken kallt för att svalka sig en varm sommardag, eller varmt för att värma sig en kall vinterdag. Och varför var det så här? Jo, för de var sturska istället för ödmjuka. De behövde inte hjälp av någon. Vers 17. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och jag saknar ingenting. Jag, Jesus, säger, du är eländig, fattig, blind och naken. Församlingen såg inte att de för länge sedan tappat behovet av Jesus. På samma sätt som staden, ni vet, sa nej till staten. Så sa församlingen nej till att få hjälp av Jesus. Tänk om de istället hade varit förtvivlade och ropat i sin nöd: Gud, din närvaro saknas hos oss. Här blir inga människor förvandlade. Här blir inga människor helade. Befriade. Här kommer människor inte till tro som vi önskar. Någonting fattas oss. Hjälp oss, Gud, hjälp oss. Men istället säger man precis tvärtom. Precis tvärtom. Jag är rik. Jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och här är själva grundproblemet i församlingen. Man klarade sig utan Jesus. Hur kunde laodikeanerna, om man nu säger så, ha gjort en sån här missbedömning? Ja, antagligen var väl anledningen den att man hade anammat omvärldens bedömningsgrunder på vad som är rikt och fattigt. Och jag tänker när jag läser den här texten, här saknas profeter. Här saknas profeter. Och det farligaste som finns i en församling är när profetrösterna tystnar. Det finns ingenting som är så farligt för en församling som när den saknar profeter. Och så blev ju församlingens identitet samma som stadens identitet, den självgående. Det här fixar vi, klara sig själv mentalitet. Och kanske sa man, vi har en väldigt vacker kyrkobyggnad. Vi har en fin verksamhet som är omväxlande, till för alla åldrar. Vi har till och med ett kommunalråd som är medlem i vår kyrka. Vår kör, den är så strålande och bra, och den frågas efter, och vi är alltid ute på turnéer och anlitas av många. De är så duktiga, vår kör. Och vår pastor, ja, vår pastor, han får till och med tala på Nyhem. Och han har suttit i Nyhetsmorgons tv-soffa. Men det man i själva verket hade gjort, det man i själva verket hade gjort, det var att skapa en kristendom utan Kristus. Men nu tar det väl ändå i, tänker du. Nej, lyssna, vers 20. Du som har Bibeln, titta. Se, jag står vid dörren och bultar, säger Jesus. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Jesus säger att han står vid dörren och knackar. Det är chockerande ord. För det betyder ju att Jesus står på utsidan. Församlingen i Laodikeia, de hade ett liv och en verksamhet som saknade Jesus. Retoriken fanns kvar, orden var de rätta, läran var korrekt. Men Jesus var inte längre det centrala. När man samlades så var Jesus sekundär. Då blir man en kyrka vars gärningar inte blir till nytta för någon. Utan Jesus så blir det varken varmt eller kallt, utan bara ljummet. I början av 30-talet så cyklade min mormor varje onsdag en mil med gitarren på axeln för att vara på bönemöte, och sen en mil hem igen. Under krisen på 30-talet så offrade pingstvännerna runt om i landet mängder av pengar för att bygga en kyrka mitt i Stockholm som skulle visa huvudstaden vem som var landets herre. Mer historia. 1881, är det någon som minns det? Så bildades det svenska kungliga missionsförbundet. Och de första åren så hittade man hur många unga människor som helst som var ivriga att sprida evangeliet om Jesus till vilken kostnad som helst. Lyssna, under de första 25 åren av missionskyrkans historia så dog det 2 människor varje år bara i Kongo. 50 män och kvinnor i 20-årsåldern som packade sin packning i lådor, färdiga att göras om till kistor för deras begravning. Man lämnar vänner, man lämnar familj, man lämnar församlingar med vetskapen om att man troligtvis aldrig mer skulle återvända. Och många av de här kom inte ens fram. Man dog på båtresan ut eller på Kongos strand. Varför? 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 Ja, svaret är ju ett enda. Jesus. Vår tro är ju inga barnsagor. Liksom Nangiala, lägereldarnas och sagornas tid. Utan vår tro är ju heliga verkligheter. De unga människor, för det var ungdomar, som byggde upp missionskyrkan, gjorde det inte för några småtrevliga dagdrömmars skull eller pyssliga aktiviteters skull, utan för heliga verkligheters skull. Man drevs av Jesus och man startade söndagsskolor och soppkök och kvällsmöten och tältkampanjer och dörrknackning och fängelsemission för Jesus skull och för de människors skull som ännu inte hade mött Jesus. Man gjorde ingenting för att man borde göra det om man var en församling. Man drevs av Jesus. Gärningarna var varma eller kalla. De var till nytta. Jag drömmer så om att vi ska komma tillbaka dit och inta det här landet för Jesus skull. Hur blir ett sånt liv möjligt, tänker jag, när jag läser min historia. Det jag packar min packning i en kista och så drar jag från vänner och familj med vetskapen om att vi kommer aldrig mer att träffas på den här jorden. Jag fylls av fascination, jag fylls av ett släng av avundsjuka och massor av frågor. De här människorna var hälften så gammal som jag. Var inte de här vanliga svenska ungdomarna rädda när de gav sig iväg? Vad gjorde att de kunde vara så radikala för Jesus att de var beredda att offra allt? Allt offrade man. Många av oss är ju inte ens så beredd att offra vårt eget tionde. Så är det ju. Lyssna, det här är vad jag tror. Det är nåden som gör radikaliteten möjlig. Det är nåden som gör radikaliteten möjlig. När allt vad Jesus har gjort för mig blir tydligt, så blir uppdraget tydligt. Allt annat blir sekundärt. Jag tror att svaret är kärleken. Mötet med Jesus förändrar allt. Den romerske skalden Virgilius, han uttryckte sig: omnia vincit amor. Kärleken övervinner allt. När vi får vara med om Jesus, så ser vi genast hur lite vi kan i oss själva. Och så slutar vi att försöka i egen kraft. Den här predikan har varit riktigt jobbig att förbereda. Och jag har flera gånger under veckan undrat varför i hela världen valde jag den här texten. Hur dum får man vara? För texten går som ett spjut rakt in i mitt eget präktiga duktighetsliv. Alla mina arbetstimmar, alla mina ansträngningar och försök. Allt mitt som bara visar en enda sak. Hur mycket eget och hur mycket Jesus det egentligen är. Hos den människa som bor hos Jesus så uppstår ett slags sunt nedvärderande av sitt eget och ett ännu sundare behov av Jesus. Bönen, mötet, studiet, Bibeln, gemenskapen. Aposteln säger i 1 Korinthierbrevet 15: allra sist visade sig Jesus också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är den allra minsta av apostlarna, inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Här finns hos Paulus en helt annan ton än hos församlingen i Laodikeia. Jag är rik, jag har vunnit rikedom och jag saknar ingenting. Men Jesus säger: inse, du är eländig, fattig, blind och naken. När vi upptäcker kärleken i Jesus så föds gärningarna till en helt annan nytta, varma eller kalla, till nytta. Jag tror att det är så enkelt, helt enkelt. Vi läser den här texten och så tänker vi: det är fruktansvärt allvarliga ord som Jesus säger till församlingen. Och på ett sätt är det väl det. Men samtidigt är det hoppfulla, det är ljusa, det är varma ord. Hoppet är aldrig ute. Vad är svaret? Vad är räddningen? Ja, Jesus säger: köp hos mig. 18 versen. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Ni som är så fint klädda, köp hos mig, säger Jesus, verkligt fina kläder. När pingstväckelsen bröt fram så gjorde den där, ni vet, där borta i Amerika. I en skitig, övergiven lokal med provisoriska bänkar. Med människor som ingen räknade med. Men dessa människor köpte hos Jesus. Man köpte sig en andlig klarsyn i starten av den här pingstväckelsen som än idag spränger sig fram över den här jorden. I Afrika, Sydamerika, i Asien. Löftet till församlingen i Laodikeia är ju hisnande. Att få sitta med Jesus på hans tron. Det talar om en andlig auktoritet. Men jag tror inte att de här orden bara syftar på liksom en framtid då. Jag tänker att när svensk kristenhet, när du och jag, när vi släpper vår stolthet, inte månar om sitt eget bräckliga anseende, utan vågar erkänna brister, svaghet och förljugenhet. Och mitt i detta ofullgångna foster, prioriterar relationen med Jesus, så föds också en andlig auktoritet som omvärlden känner. En andlig auktoritet som inte kan ta sig i uttryck i siffror på ett Excel-ark. Utan en auktoritet som driver demonerna på flykt så att Guds rike kan landa. En auktoritet där de blinda får sin syn tillbaka. Där de lama börjar gå. Där de fattiga får ett glädjebud. Och de förtryckta upplever frihet. Och där nåden för alltid regerar. Det är någonting som jag längtar efter. Låt oss be. Herre, tack för att du älskar din församling så oerhört högt. Och tack för att du älskar oss varenda en. Tack för all den kärlek som du har visat till mig. Trots att jag är den jag är. Tack för det, Herre. Och tack för att du söker oss. Du söker våra hjärtan. Du söker hjärtan. Herre, du frågar inte främst efter allt det som jag kan. Allt det jag är skicklig på. Du frågar efter mig. Herre, hjälp oss att aldrig glömma det. Tack för de människor som har gått före oss. Som fick vara med och dra igång den här väckelsen som vi är en del av. Hjälp oss att lära av dem. Jesus, välsigna resten av den här dagen. Tiden som ligger framför. Ta speciellt hand om vår bön och faste tid som kommer. När vi som församling får söka ditt ansikte. Att få avstå ifrån allt det vi vanligtvis gör. Och istället koncentrera den tiden och den kraften på dig. Jag ber att de här veckorna skulle få bli oerhört starka veckor. Med din egen närvaro. Och jag ber att vi skulle få fylla kapellet med bedjare. Att vi skulle få riktigt förnimma hur du kommer nära det som är din egen församling. Din församling som aldrig kan vara en människas verk. Som aldrig någonsin är några människors verk. Men ditt eget. Käre gode Gud, jag ber om din närvaro, om din barmhärtighet. Amen.